oss, eller hur?
Jag kände att jag ville ha med det här ämnet därför att det är så allvarligt och det är så aktuellt idag på olika sätt. Därför att det är ju så att vi kristna kanske är lite godtrogna många gånger. Vi ska vara snälla, men vi ska inte vara godtrogna. Därför att det är så att fienden har andlig kraft. Och han får och kan utöva den när vi människor ger honom tillåtelse till det, eller tillträde eller auktoritet till det. Och som vi har sagt tidigare i tidigare undervisningspass, så vet vi att fienden behöver människor för att operera. Han gör egentligen ingenting och kan inte göra någonting utan att ha människor som redskap. Och då är det så att vi kan bli utsatta för fienden, och vi behöver hjälpa varandra för att vara på vår vakt. Och en viktig del som vi har rört lite vid vad det gäller att vaka, det är att veta att Guds gåvor, alltså gåvorna som det står uppräknat om i Bibeln, de är ju kraft. Alltså kraftgärningarnas gåva och profetians gåva, det är ju att få del av Guds övernaturliga andliga kraft, eller hur? Men vi behöver också både söka frukten för våra egna liv. På samma sätt som vi söker gåvorna, så behöver vi söka frukten i våra egna liv. Och också när vi ska avslöja eller pröva det som sker i olika kristna sammanhang, så är det lätt att se gåvorna, kraftgärningar och sådana saker. Men vi behöver också se efter frukterna, för att kunna pröva och se om det kommer ifrån rätt kraftkälla. Därför att fienden har också kraft, som vi nyss sa. Och gåvorna och kraften måste stå under rätt auktoritet. Både gåvorna och kraften. För att vara äkta. Jag kan ta en kanske lite barnslig bild på det. Men tänk er ett flygplan, ett charterplan till exempel. Det viktiga är ju egentligen vem som styr planet. Flygplanet i sig har ju kraft, eller är en kraft. Men om vi nu säger att det här flygplanet som Gunnar ska åka till Mexiko med, att det blir kapat av någon, så det inte är den rättmätige piloten som tänker köra planet, då kan det hända att hon hamnar på en helt annan plats än hon hade tänkt sig. Och på samma sätt så vill fienden kapa, kan man säga, den andliga kraften och använda den för att föra oss kristna och oss människor dit han vill. Ditt han har tänkt. Och det är inte samma väg som ditt Gud har tänkt. Så det här är viktigt. Och villfarelse, vad är det? Ja, för att det ska vara en villfarelse, då är det signumet att det är en uppblandning av sanning och av lögn. Och det är ju det här som är det luriga. Det är det som gör att det är en villfarelse. Att det finns ett mått av sanning. Och det kan vara mycket sanning. Men lite lögn som gör att vi hamnar fel. Och att det är fienden som får tag på sammanhanget, kan vi säga då. Jag kan ta bara som ett exempel Jehovas vittne. När man läser på Jehovas vittnes hemsidor och undervisningsmaterial, så finns det väldigt, väldigt mycket som är bra. På riktigt alltså. Det är djup undervisning och mycket hämtat ifrån sådana här bilder som jag själv hämtade nyss ifrån Gamla testamentet. Men det finns ett mått av lögn i deras lära som gör att det är farligt och att det är villfarelse. Och till exempel då Jehovas vittne, så är deras allvarligaste lögn. Om du pratar med ett vittne så säger de att de tror på Jesus. De säger att de tror att han är Guds son. Och då tänker kanske du och jag, men vad är det då för skillnad? Jo, Jehovas vittne, de säger allt detta, men de tror inte att Jesus är Guds son som har varit ifrån begynnelsen. De tror att han är skapad av Gud före det att Gud skapade änglar och himmel och jord och allt annat. Så det är skillnaden. Och kommer ni ihåg vad Jesus då sa? Att den som tror att sonen är kommen i köttet, alltså som människa och född av Gud, alltså Guds son, han eller den som inte tror det, han är en felaktig ande, så att säga. Det är villfarelsens ande. Så det är bara ett exempel konkret på hur det kan innehålla mycket sanning men en del mått av lögn. Och Derek Prince, som ju är en känd man i befrielsetjänst, han säger så här, och det är ett bra mått för att se det som är sunt. Synd ska bekännas i ett sammanhang. Sår ska helas och demoner ska kastas ut. Det här är ett signum som behöver finnas med, och också den här syndabekännelsen och omvändelsen. C.S. Lewis, en annan känd förkunnare på sin tid, han säger: det finns ingen neutral plats i hela universum. Utan antingen är det Guds rike eller fiendens rike. Ingen plats är neutral. Och det behöver vi titta på och tänka på. Och det som jag bara vill röra lite vid som är viktigt, det är en andekraft som kommer ifrån fienden, som egentligen kommer ifrån den österländska religionen. Det är kundalinikraften. Och det här är andemakt som opererar ibland kristenheten idag. Och faktiskt många gånger ifrån sådana sammanhang som vi själva kanske tror är väckelsesammanhang. Där vi ser mycket, som jag sa nyss då, av de här kraftgärningarna. Men, och den här kundalinikraften, den efterliknar egentligen, det är samma eller liknande ska jag säga, manifestationer som på nyttfödelsen, alltså andedopet. Och det här är ju ganska ruskigt, eller hur? Att manifestationerna som den här andemakten ger kan likna samma manifestationer som vi ser när en människa blir andedöpt eller berörd av anden. Så vi kan inte bara titta på kraften, utan vi måste titta på frukten. Synd som bekänns, sår som helas och demoner som ska kastas ut i sådana väckelsesammanhang. Det som också pågår mycket och som kommer nu i kristenheten eller i kristna sammanhang, det är faktiskt änglafokus. Mycket i profetiska sammanhang talas det på ett felaktigt sätt om änglar. Och hur man kallar på änglar, och det är nästan som en änglardyrkan mer än tal om den heliga ande. Det här varnar också Bibeln för, att vi ska inte fokusera och inte dyrka, så att säga, änglar. Vi har en helig ande i våra liv. Och så är han ute och fotograferar nu, och när han är klar med det ska han få byta bild. För då vill jag bara påminna oss om den bilden som vi hade förra gången igen, att villfarelse är ett blandat evangelium. Mycket kan vara rätt i läran, men det kan ändå vara fel kraft. Och här ser ni liknelsen då, att fienden, han försöker hela tiden gömma kroken. Men när vi nappar på det som ser oskyldigt ut, som den här lilla glada filuren, så sitter vi på kroken. Det är så han gör, han lockar med det som vi längtar efter. Och det är det som är problemet när det gäller det här med villfarelse i kristenheten. Därför att när människor på ett kötsligt sätt, måste jag säga, det kan finnas en sann och en sund andlig längtan efter mer. Efter mer av Gud i våra liv och efter mer av Gud i våra sammanhang. Men den här längtan kan bli en felaktig, kallade desperation, som öppnar människan för den andliga världen, för fienden. Han är inte sen. Därför att människan, den här desperationen, kan göra att människan börjar söka andlig kraft på ett mänskligt sätt som inte är sunt. Och söker genombrott för sitt eget liv eller för sin församling. Och så öppnar man sig för en falsk kraft. Kan det ske? Ja, det kan ske om det finns, som vi sa i den tidigare undervisningen, ett litet mått av ett felaktigt motiv i den personens liv. Att det har någonting med mig själv och mitt eget att göra. Och många ledare har öppnat sig för detta och är idag under en inblandning av kundalinikraft. Jag säger inte att allt inte är Gud i sammanhang, men det finns en uppblandning och det är det som är villfarelse. Bara ordet är vårt rättesnöre. Sola scriptura, sa Luther. Bara Guds ord. Och det står i Guds ord att vi har fått smörjelse ifrån den heliga ande. Så när vi underordnar oss Gud och när vi förblir i ordet, så finns det i våra liv en smörjelse ifrån den heliga ande när vi vill, så att säga, leva med Gud och bara Gud, som undervisar oss och som manar oss, och kanske att vi får ofrid eller olust när någonting när vi möter olika sammanhang där det finns en uppalandning. Vi kanske inte ens förstår det med vårat sinne. Vi kanske tycker, ja men de sa ju rätt och det där står ju i Bibeln. Och ja, vi kan inte hitta något fel. Men vi känner olust. Så jag vill bara sluta med det bibelordet då som står i Johannes 20 och 18. Det är Johannes som säger, kära barn, den sista tiden är här. Och det kan väl du och jag förstå då, att det kommer öka den sista tiden, detta. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Det här är alltså ett tidstecken. Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss så skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. Det här är väl hemskt att ens behöva tänka. Men så kommer det viktiga. Jag tror vi har vi inte det bibelordet efter där? Då säger Johannes så här. Ni har en smörjelse från den helige. Och känner alla sanningen. Så vi har den heliga ande som visar oss, och lita på smörjelsen. Lita på ditt inre vittnesbörd. Lita inte till ditt förstånd. Lita till ditt inre vittnesbörd om du känner att någonting känns olustigt. För det är den heliga ande som på ett övernaturligt sätt uppenbarar det som inte kan avslöjas med ögonen eller öronen. Så det här är viktigt. Det var villfarelse. Orkar ni bara ta lite grann om Isabels ande? därför att det är en verklighet och det är jätteviktigt. Och jag kan vittna om, jag har själv varit under ett sådant inflytande och jag förstod ju inte det från början utan trodde att det var en människa bara som hade inflytande över mig. Men det här var en så stark andemakt, så det blir mitt vittnesbörd idag, att det gick så långt, och det här var alltså när jag var kristen. Det gick så långt att jag hamnade i ett mörker där jag inte längre hade någon livskraft. Och där jag inte såg någon utväg och inte hade någon ork att ens vilja leva till slut. Och det handlade inte om mina omständigheter, det handlade om ett tryck ifrån den här andemakten som är så stark. Och den finns mitt ibland kristenheten också. Den kan finnas var som helst, på arbetsplatser eller i andra sammanhang. Och Isabel, var kommer det ifrån? Ja, det kommer ju från till exempel kvinnan som det står om i Första Konungaboken 16. Om Isabel som var en drottning gift med Ahas, en kung. Och det här, hennes namn betyder förstinna under Baal eller förstinna under Astarte. Och det var de två starkaste avgudarna som kung Ahas tillbad. Och den här andemakten kan man säga, det, och Isabel så att säga, det är bara en beteckning på fästets eller andemaktens manifestationer. Och det här andemakten, för det är det ju egentligen, som får grepp om en människa, söker makt och söker inflytande och söker position på något sätt. Och det är alltså inte bara ett mänskligt inflytande, utan det här är en häxkraft som ligger bakom. Därför att det finns ett uppror, en upproriskhet som är synden, som öppnar upp. Och då står det att all upproriskhet är trolldomssynd, står det i Bibeln. Så det här är allvarligt, för det är starka krafter. Och det använder den här andemaktens ursprung, använder kraft ifrån avgudar, alltså ifrån andra demoner. Och om ni vill kan ni ju titta sen hemma på den här listan under Isabels rike. Där ser ni symptom som den här andemakten och demonerna utövar, eller vad det får för konsekvenser i en människas liv eller i sammanhang. Ett sammanhang som jag kan nämna för att ni ska liksom se sammanhanget och vad det får för konsekvenser, det är ju Knutby. Det var Isabels andemakter som hade fått fortsätta att verka under många år. Och då fick det konsekvenser så att till och med människor bragdes om livet. Det var sexuella synder och det var makt och kontroll och dominans och inflytande i en kristen församling på ett helt galet sätt. Så detta är vad som händer, och vad som händer med människor. Vi har fått vittnesbörd om hur fullständigt nedbrutna församlingsmedlemmar har blivit under detta inflytande som inte bara är mänsklig kraft utan en stark andlig kraft. Den här kraften manipulerar och opererar ofta i tankelivet hos oss eller i känslolivet. Och det är därför den får sånt starkt inflytande och får oss att må så dåligt eller att handla som vi aldrig skulle ha gjort i oss själva. Och det är viktigt när det gäller Isabels ande, för den finns omkring oss. Och om vi släpper till för den så kan vi själva bli utövare av sådana andemakter. Och det vill vi inte, eller hur? Då läser vi det ordet som Paulus säger i Andra Korinthierbrevet. Han säger så här: vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt. Och vi använder inga knep. Det här är vad Isabel gör, ska vi se på. Isabels ande använder knep och hemligheter. Han fortsätter, vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Alltså, han har överlämnat hela sitt liv i ljuset ifrån Gud. Inför Gud lever han sitt liv. Och det är det som du och jag också behöver göra. Vi ska titta nu då på vad de här andemakterna får, vad de har för manifestationer kan man säga, om vi tar nästa bild, Leif. Isabels ande är ju på ett sätt, har ett kvinnligt ansikte kan man säga, men är ändå könslös, om jag uttrycker mig så. Isabels ande uttrycker sig många gånger på kvinnliga manifest. Det som är karaktäristiskt för kvinnliga drag. Men det kan lika gärna vara en man som utövar detta inflytande. Så det behöver inte bara vara kvinnor. Men vi är benägna till det genom vår natur. Då tittar vi på vi ska ha en bild emellan där tror jag, Leif, va? Manifestationer. Nej, innan. Nu har det kommit bort. Då talar jag om dem bara då. Alltså det här är vilka manifestationer hur andemakten, hur vi kan avslöja den så kan man säga. Ofta sådana personer som är influerade av den här andemakten, de är kontrollerande. De är liksom som hemliga polisen. De vet ofta och kommer ofta med påpekningar hur det ska vara och vad som är rätt och vad som är fel och hur man borde göra. De fruktar och hatar det profetiska. Därför att de är rädda för sanningen. Eller andemakten är rädd för sanningen. Och kom ihåg Isabel då i kungaboken. Hon ville döda Israels profeter, eller hur? Kungaboken 18. De här personerna som är under detta inflytandet är väldigt smickrande, charmanta. De smickrar. Isabel, hon lät 450 av Baalsprofeterna äta vid sitt bord. Det var ett smicker för att ha kontroll, eller hur? De manipulerar och förhandlar ofta. Försöker att bryta ner ditt inre vittnesbörd. Alltså, men det här tycker ju egentligen inte jag, eller... Så här tänker ju inte jag egentligen. Men de manipulerar. Ibland används promiskuitet, ska vi försöka säga nu då. Alltså sexuell lidelighet eller en sån dragningskraft som kan ofta leda till sexuella synder. Det såg vi i Knutby. Stolthet, högmod, men också förkastelse. Är öppningar för de här andemakterna att komma in i människor. De här personerna kan vara väldigt starka och driftiga. Med starka ambitioner, starka visioner. Kan också ha ett martyrbeteende. När de inte får som de vill så kan de bli martyrer och offer. Åh, jag gör det här för din skull. Liksom, för att få inflytande på det sättet. Och genom hot. Det kan vara både genom förtäckta hot eller genom gråt. Ja, nu har du verkligen gjort mig ledsen. Genom ansiktsuttryck eller blickar till och med. Menande blickar liksom. Som den personen som är under det här verkligen bara hamnar under liksom. Det behöver inte ens vara ord utan bara blickar. Motböner och själiskt profeterande om det är i kristna sammanhang. Alltså att någon beder och använder bönen för att tala om vad den vill i församlingen till exempel. eller profeterar med samma syfte. Att så säger Herren, nu ska ni gå ut och göra det här, till exempel. Här är en viktig grej, svårtolkade attityder. Man säger A i en vision eller i ett sammanhang, men man säger inte B. Vilket gör att människor blir förvirrade och börjar tänka själva efteråt. Vad var den här personen menar egentligen? Menar han si eller menar han så? Det skapar alltså förvirring, osäkerhet, förtal och partibildningar. Får med sig folk. Utnyttjar positioner eller styrkor. Det kan vara att man har mycket pengar. Eller det kan vara att man har en position. Som man vet att man får andra under sig. Sådana här personer kan ofta avkräva löften. Eller förtroende. Att man ska på något sätt förbinda sig till personen. Och vara lojal. Och inte liksom svika. Och ofta att den personen vill att man ska göra avtal eller lova med löften eller till och med skriftliga grejer. Att nu har du och jag kommit överens om det här med det här bibelordet till exempel. Det är du och jag som står för det här. Och vi vet att vi är kallade av Gud till det här. Vi är särskilt utvalda. Skapar sårbarhet, vet de svaga punkterna och trycker på dem. Har ofta ett vidskepligt tänkande och blandar ofta in Gud i det då, i Guds ord. Att det här ordet har Gud sagt och om inte vi gör så här så kommer det där att hända till exempel. Alltså vidskepliga på ett felaktigt sätt. Det är skillnad på det och att vara förutseende i anden. Och nu kan vi titta på då att till och med starka gudsmän som Elia som vi hade som ett exempel tidigare kan hamna under detta inflytande. Och vi kan se och skönja olika symptom som dyker upp då. Vi vet ju då att han hade varit på berget Karmel och han hade utmanat alla de här 450 Baalsprofeterna. Och han hade till och med fått eld nedkallat ifrån Gud som en bekräftelse. Och han hade halshuggit alla Baalsprofeterna. Och han hade fått Israels folk att vilja vända sig till Gud igen. Vilken seger. Men då står det att Ahab i första kungaboken 19. Ahab berättade för Isabel, alltså för sin fru. Allt vad Elia hade gjort och att han hade dödat alla profeterna med svärd. Då sände Isabel bud till Elia. Det här är typiskt Isabel. Man kommer med ett bud på något sätt. Man låter sig påminnas att man finns för den här personen. På något sätt. Och hon låter då säga, må gudarna straffa mig nu och senare om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med profeterna. Här ser vi ett hot, eller hur? Och då står det vidare, när han fick höra detta, alltså Elia, steg han upp och flydde för sitt liv. Han hamnade under stark fruktan. Han kom till Beersheba som hör till Juda och där lämnade han kvar sin tjänare. Alltså han kände att han var tvungen att vara själv. Isabels ande driver människor bort ifrån sina vänner och ut till isolering. Att man blir ensam. Och ensam är svag. Det vet fienden. Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satt han sig under en ginstbuske. Och så står det, han önskade sig döden. Och sa, nu är det nog. Herre, ta mitt liv. För jag är inte bättre än mina fäder. Här ser vi att han har blivit drabbad av fruktan. Av depression kan man säga, eller ett mörker, dödslängtan och modlöshet och också förkastelse. Jag är inte bättre än mina fäder, säger han. Och så ser vi att det slutar med att han la sig under ginsbusken och somnade. Det blir alltså en övernaturlig trötthet. Man blir dränerad på kraft. Man orkar inte mer. Så nu ska vi titta på symptom som en människa som är under Isabels inflytande, alltså genom en människa, vad man hamnar i, hur det blir i livet. Många av de här symptomerna faktiskt, allihopa. Modlöshet, depression, dödslängtan eller livsleda. Man hamnar under en stark fruktan, alltså irrationell egentligen. Man kommer inte ur den, utan det är en fruktan som pressar på hela tiden. En förvirring, man velar, man haltar på båda sidor, ja men å ena sidan, ja men å andra sidan. Man kan inte stå fast i hur saker och ting är och vad som är rätt och fel, utan man hamnar i en... Ja, man haltar som Israels folk gjorde som var under Isabel. De haltade på båda sidor, de tillbad Gud å ena sidan och å andra sidan halkar de över på Baals sida. Och det här är en viktig, alltså ett symptom som är viktigt. Hamnar du under den här förvirringen, så fråga Gud, vad är detta, var kommer det ifrån? Irrationella känslor, fruktan och flyktbeteenden. Man känner sig jagad och nästan lite paranoid. Man är rädd för att olika saker ska hända. Det leder till att man isolerar sig. Man orkar inte umgås med folk. Man känner sig som en främling. Man känner sig utanför. Man blir nästan lite folkskygg till slut. Överdriven konflikträdsla. Man vågar inte prata med den här personen eller med andra människor om situation. Man är rädd för att konfrontera. Osäkerhet och paranoia, som jag sa innan. Ständigt dåligt samvete ger sådana personer oss. Ständigt dåligt samvete. Och när man börjar rannsaka, så vet man egentligen inte varför. Och det här är fienden i ett nötskal. Han kastar sådana pilar. Men när man stannar upp och verkligen kollar, men vad är det jag har gjort? Så vet man inte det. Då kan du kasta det ifrån dig, för då vet du att det är fienden. Pliktkänsla gentemot människor eller Gud. Att man inte tjänar på rätt sätt. Eller att man inte gör det man ska. Och framförallt det som är farligast. Det är när man får de känslorna inför Gud. För då vågar man inte söka Gud heller. För då känns det som att man inte har det rätt ställt med Gud ens. Och då har man ju ingen att gå till slut. Förkastelse, förföljelse, felaktig undergivelse. Alltså man går med på saker som man egentligen inte vill. Ångest. Fruktansvärd stark ångest som man inte heller vet egentligen. Vad kommer det av? Vad är det? Vad har jag gjort liksom? Svårigheter att höra Guds röst och att lita på det inre vittnesbördet. Det här är allvarligt. Därför att den här förvirringen gör att man blir hjälplös. För våran hjälp är ju Gud. Men om vi inte vet vad som är Gud, utan hamnar i denna andliga förvirring. Det är alltså det främsta vapnet som fienden har. Då har han drivit oss bort ifrån barnaskapet med Gud. Sexuella fantasier eller tvångstankar kan det ju också vara då. Eftersom det är ofta förknippat med sensualitet eller sådana saker. Det behöver det inte vara, men det kan vara det. Och avslutningsvis, kom ihåg detta. Det hjälper inte med samtal. Det hjälper inte att dela med din vän. Det hjälper inte ens att få förbön. Det hjälper bara att avsäga sig Isabels inflytande. Att avslöja detta alltså. Och säga nej. Och att bryta fästena. Är en person inblandad, så behöver vi bryta den de själsband, alltså de band emellan som har blivit felaktigt knutna. Alltså det här isabelska med kontrollen och maktkontroll, så att säga, dominans. Vi behöver bryta de influenserna inför Gud. Be den helige ande, skär av alla felaktiga bindningar till den här personen. Och därmed till andemakten. Då måste man bryta med personen också. Så länge den inte har brutit och gjort upp med att vara under detta inflytande. För annars blir du aldrig fri. Det kan vara bra ett tag och det kan vara lugnt ett tag. Men andemakterna kommer alltid tillbaka och finns alltid kvar hos den personen. Så det blir aldrig bättre. Fast man kanske hoppas på det. Blodet och försoningen inför Gud är den enda lösningen. Det är det enda som kan bryta denna starka andemakt. Och då tar vi sista bibelordet. Det är våra tröstord här. Romarbrevet 16 och 9. Så säger Paulus igen då. Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med eder. Amen, säger jag då. Amen. Det är vårt hopp och det är vår utväg återigen. Gud har makten och vi med Gud. Det får vi aldrig glömma. Så tack för att ni har lyssnat. Har ni frågor på dessa kanske lite speciella ämnen? Eller något som ni tycker lät lite mysko? Får ni gärna ta det.